Vi ska återvända nu lite grann till kapitlet om befrielse. Och vi börjar att läsa i Markus evangeliet kapitel 1, verserna 21-28. Nu när vi inte precis ska ta det här med samvetet så återvänder jag till nya översättningen. De kom till Kafarnaum och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade. Alla överväldigades av hans undervisning för han undervisade med makt och inte som de skriftlärda. I synagogan fanns en man som var besatt av en oren ande och han började skrika. Vad har du med oss att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds helige. Jesus har strängt åt honom. Tig, far ut ur honom. Den orena anden ryckte och slet i mannen och gav till ett högt rop och for ut ur honom. Alla greps av bävan och började fråga varandra, vad är detta? En ny undervisning med makt bakom orden. Till och med de orena andarna befaller han och de lyder honom. Ryktet om honom spred sig genast över hela Galileen. Vi kan som själavårdare komma i den här situationen ibland. Det kan hända plötsligt, man sitter i ett samtal med en människa, att den människan kanske reser sig, kanske gör någonting högst oväntat. Och dessutom börjar tala med en annan röst och med ett annat röstläge än han gjorde förut. Han kanske slänger sig på golvet och skriker och svär. Han kanske gör något annat, oväntat, kanske ganska plötsligt, och som om hela hans personlighet hade förändrats. Försöker man tala till honom så är det som om man egentligen inte talade med honom utan med någon annan. Någon som talar genom honom snarare än han själv. Personlighetsbytet kan bli så drastiskt att man plötsligt finner sig stå inför en helt annan personlighet. Och ofta är det allra mest typiska just röstens förändring. Klangen på rösten och lätet på rösten. En man med djup basröst kan plötsligt gnälla i ynklig falsett och man undrar hur får han fram ljuden. Kvinnor kan plötsligt få en basröst som man tänker att den där skulle man kunna debutera på operan. Men då naturligtvis i basfacket och inte i alltså rösten kan ändras väldigt starkt. Och det är som om hela personligheten ofta ändras och minspel och allt får plötsligt ett annat uttryck. Och personen själv når man ingen kontakt med. Man får ett intryck av att människan själv befinner sig i någon sorts transtillstånd. Han är urkopplad. Istället är det något annat som plötsligt både handlar och talar och styr och regerar. Om man då liksom går in i en dialog nu med den här personen eller med det som talar genom personen, så börjar detta något att tala i en jag-form som uppenbart inte är personen själv, utan detta jag skryter ofta över att han är min. Du får aldrig ut mig. Och du ska inte tro att och så här, det kommer ofta en massa både skryt och hotelser. Och hela tiden omtalas personen i tredje form. Tredje person. Ja, alltså den röst som nu talar om människan som rösten bor i, som honom, inte som jag. Han har tillhört mig i sen han var liten och jag släpper inte honom. Den sortens kommentarer är det nu som kommer. På senare år har man ju riktat mycket, vad ska vi säga, en hel del karismatiskt strålkastarljus på de här fenomenen. Och också sagt att detta är nu en ande som manifesterar sig, och det är det helt säkert. Och så har man sagt så här, att där ser man problemets verkliga natur. Nu äntligen tittar problemets kärna, problemets verkliga natur fram. Den där ska kastas ut, så är problemet löst. Och då frestas man att gå in i någon sorts kamp och börja att tilltala den andemakt för att den i Jesu namn ska försvinna. Och det kan bli väldigt långdragna historier. Man kan hålla på i timmar och liksom säga till den andemakt att den ska försvinna. Du, i Jesu namn och så här. Och då ser man ibland att den till sist ger med sig och försvinner. I andra sammanhang så misslyckas man. Och den är kvar. I det senare fallet blir ofta personen bestraffad. Får mera ångest efteråt. Mår sämre. När man har på det här sättet konfronterat sig med en andemakt och kastat ut. Vi måste ha klart för oss att när en andemakt på det här sättet manifesterar sig, så är det ju aldrig för att hjälpa oss. Jag menar, vi måste räkna med att många problem som vi kämpar mot också har en andlig sida. Men jag stryker under ordet också. Därför att Guds ordinarie väg till frigörelse är inte auktoritet. Auktoriteten, det auktoritativa tilltalet till andemakter, uppfattar jag som en andrahandslösning. En extraordinarie väg. För det ordinarie är att sanningen ska göra er fria. Och när sanningen och nåden kommer in i en människa, så får vi uppleva detta, att fullkomlig kärlek driver ut räddhågan. Har du lagt märke till uttrycket driver ut räddhågan? Det är ett mycket lugnare och mycket stillsammare och mycket säkrare sätt att göra en människa fri. Och därför är det ordinarie. På ett sjukhus opererar man inte om man i lugn och ro kan ge patienten tabletter att intagas några dagar tills dess att det hela är över. Man ska inte tillgripa mer våld än nöden kräver. Man ska inte ta större risker än man behöver ta. För när sånt här inträffar och liksom personen i fråga kopplas ur, börjar göra saker, då har jag vant mig vid att lägga händerna på personen och så ber jag Gud. Gud, väck den här personen. Väck honom så att jag kan tala med honom i Jesu namn. Det brukar räcka. Då får man kontakt med personen igen. Då kan man säga, du kan väl sätta det här igen, får vi prata. Och kanske att man då också får tala lite med honom att här var det någonting som dök upp som tog makten över dig. Och den personen vet ofta vad det handlar om, inifrån sig själv. Men inte alltid. Men vi får säga det att vi är överens om att det här ska vara bundet i Jesu namn. Ja, det är vi överens om. Sen får man börja prata med personen. Därför är det så här. Vi har inte fullmakt att kasta ut demoner hur som helst. Hade vi det, då kunde vi gå rakt på i alla sammanhang. Men en människa kan vara utlämnad till en andemakt. Och det är Gud som utlämnar, och det är lagen som ger andemakten rätt att finnas kvar. Jag har gått igenom detta lite grann förut. Alltså, om en människa har obekänd och oförlåten synd i sitt liv, så är han bunden i den synden. Och förut har vi kallat det här för nedgrävda tunnor. Och det är en bra bild. Men tunnorna är levande, det är det som är problemet. Och så länge det finns någonting i den människans liv som är obekänt eller outklarat med Gud, så länge gör man klokt i att inte konfrontera sig med en andemakt som tittar fram på det där sättet. Han har rätt att finnas kvar. Han vet om sin rättighet. Därför tittar han fram och så skryter han lite grann och säger: du får aldrig ut mig. Och det säger han ju inte för att hjälpa oss, utan det säger han för att fresta oss och locka oss till att försöka. För då vet han, då är det han som vinner. Är ni med? Utan istället så, jaha, nu finns han här, nu vet jag att han finns. Men far, hjälp mig nu att få tag på personen här. Hjälp mig att få prata med honom. Och hjälp oss att hitta den synd som, eller det är så, någonting som måste klaras ut med dig först, att han försvinner. Det är liksom principen i det hela. Vi kanske ska gå vidare till Markus 5 kapitel och läsa om den här mannen med svinjorden. Jag upprepar detta, att vi kommit hem till kung Saul en eftermiddag och sagt att ja, men så här ska du inte behöva ha det. Nu ska vi kasta ut här i Jesu namn. Det hade inte gått. En ond ande från Herren. Och vi måste alltså ofta föra en person fram till den positionen där det är klart inför Herren. För gör vi det, så kan vi efteråt säga till andemakten att nu försvinner du i Jesu namn. Markus 5 från början. Det kom över till trakterna av Gerasa på andra sidan sjön. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han var besatt av en oren ande och hade sitt tillhåll bland gravarna. Inte ens med kedjor kunde man längre binda honom. Flera gånger hade han bundits till händer och fötter, men han hade slitit av kedjorna och sprängt bojorna, och ingen kunde få bukt med honom. Dag och natt höll han till bland gravarna eller upp i bergen och skrek och sargade sig med stenar. När han nu på långt håll fick se Jesus sprang han fram och föll ner för honom och ropade högt: vad har du med mig att göra, Jesus, du den högste Gudens son? Jag besvär dig vid Gud, plåga mig inte. Jesus hade nämligen just sagt åt honom: far ut ur mannen, du orena and. Nu frågade han: vad heter du? Mannen svarade: legion heter jag, för vi är många. Och han bad honom enträget att inte driva den från trakten. Nu gick där en stor svinjord och betade på bergsluttningen. Andarna bad honom: skicka bort oss till svinen så vi kan fara in i dem. Det lät han dem göra. Och de orena andarna får ut ur mannen och in i svinen, och jorden rusade ut för branten ner i sjön. Omkring 2000 djur var det, och de drunknade i sjön. Svinvaktarna sprang därifrån och berättade allt sammans i staden och ute på landet, och folk gick för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och såg den besatte, han som hade haft legionen i sig, sittade klädd och vid sina sinnen, och de blev förskräckta. Och ögonvittnena berättade vad som hade hänt med den besatte och om svinen. Då uppmanade de Jesus att lämna deras område. Det här är säkert en man som har sysslat med mycket okkultism. Han uppehåller sig bland gravarna, får vi veta. Och det gör han inte därför, säkert inte därför att folk inte kan ha honom i möblerade rum, utan det gör han av fri vilja. Och här finns ett starkt drag av självplågeri, till och med självsargande, självsargeri eller vad vi ska kalla det. skrek och sargade sig med stenar. Och vi ser att den här killen blir väldigt stark. Det går inte att fånga in honom, det går inte att sätta några kedjor på när man bryter sönder det mesta. Det kan man ibland se. När människor liksom blir urkopplade på det här sättet jag berättade nu, så kan de bli väldigt starka. Få en övernaturlig muskelstyrka. Och det är redan det är en anledning till att undvika det här tillståndet istället för att provocera fram det. Och eftersom man kan få en människa fri lättare genom att undvika det här tillståndet, så finns det alltså ingen anledning att ta de riskerna om inte detta uppstår helt spontant och man liksom får ta tag i tillståndet där det dyker upp och försöka att så snabbt som möjligt gjuta olja på vågorna. Nu är det så här Jesus säger: vad heter du? Och med det måste vi förstå att demonerna har namn, precis som Jesus har namn. Och namnet i det här sammanhanget, det är inte så att de heter Putt och Kalle och Niklas och Sven-Erik och Jan-Olof och så, utan namnet handlar om den auktoritet som anden har i den drabbade människans liv. Alltså, om där finns en ande i en bitter människas liv, så heter anden bitterhet. Därför att det är det som anden har rätt att tvinga människan till. Ofta kan man redan på hela personens uppenbarelse både se och förstå vad det är för en ande som så att säga manifesterar sig, om det ändå skulle uppträda spontant. Är det en hatets ande som tittar fram, så kan hela människans ansiktsuttryck, rörelser, röstläge, allt återspegla hat och inget annat än hat, i synnerhet ögonen. Kommer en ande av självömkan istället fram, så får man en helt annan bild. Men det finns alltså en viss återhållsamhet med detta nu, att gå in i en dialog med en andemakt för att efterhöra hans namn. Vi har den möjligheten när en ande tittar ut på det här sättet, att liksom i Jesu namn uppmana honom att säga sitt namn. Säg ditt namn i Jesu namn. Men det är ju inte alltid säkert att man får sanna svar. Demonerna talar inte alltid sanning. Har man ändå börjat och fråga på det där sättet och fått ett namn, så får man också säga det att tala sanning i Jesu namn. Men alltså, den alternativa vägen, den som är lugnare och säkrare, är att istället fråga människan: vad har du ouppklarat med Gud? Därför att det som är ouppklarat med Gud, det är där som mörkret har ett välde. Och då kan man få samma besked, fast på ett mycket lugnare sätt, och personen är med i hela processen. Så att i regel är det både lättare och säkrare att man på det sättet efterhör. Och på vanligt själavårdsmässigt sätt samtala med personen. Jag ska ge ännu ett litet exempel så att ni förstår. Som en illustration. Jag stänger av bandspelaren igen. En av poängerna i detta som jag försöker säga nu är det här att befrielsen förutsätter på något sätt, för det första, att gudskontakten är klar. För det andra, att jag har den drabbade människan med mig. För befrielsen är ändå någon sorts samverkan här. Om vi nu till exempel tar begreppet drogmissbrukare, så är ju ofta deras halvhjärtade omvändelse detta som gör att man ger sig inte på en drogmissbrukare och försöker driva ut en drogberoendes ande. För även om där finns en alkoholdemon, så får man inte ut den, därför att personen vill inte helhjärtat bli av med sin alkohol, sitt alkoholbruk. Och att i det läget försöka tilltala en andemakt är ovist, därför att han har rätt att finnas där. Den som har en delad håg ska inte vänta sig att få något från Herren. Inte så mycket. Inte så mycket att ja, han är avtrubbad, men Gud håller honom ansvarig för det han vill och det han önskar och älskar och längtar efter. Så länge en alkoholist snackar om sina fylleperioder som att jag var ute och festade i 3 veckor, så länge ska man aldrig försöka. Jag har genom alla år faktiskt bara träffat en människa som på ett ögonblick blivit av med sitt alkoholbegär. Och det var en person som hade börjat att tära mycket alkohol efter en skilsmässa och uppfattade sig själv som alkoholberoende. Hade kommit in i en blivit så desperat till sist och bara i halvt berusat tillstånd gått in i en kyrka. En pingstkyrka var det den gången. Och fram i talarstolen var det någon som stod och bad. Och vederbörande blev i ett ögonblick spiknykter och av med alkoholbegäret. Och det fick jag alltså höra berättat flera år efteråt. Så det hade hållit. Men hon var alltså desperat. Och önskade desperat bli av med alltihopa. Det är det som är problemet med missbrukarna. De har inte den önskan. I det här sammanhanget är det också så att jag tror, och det får ni gärna sätta hur många frågetecken efter som helst, för jag är väldigt osäker själv, men jag tror att det här auktoritativa tilltalet är en situation som vi i huvudsak blir tvungna att använda när folk har varit inne i okkultism. När människor kommer och till exempel varit aktiva satanister, så mår de inte bra, det kan jag lova er. Eller de har utövat spiritism, eller de har varit på TM och fått en meditationspsykos eller något annat sånt här. I de lägena blir man ofta tvungen att göra precis som Jesus gör här i dessa 2 texter vi har läst. Där han inte på något sätt väcker upp personen i fråga, utan istället går rakt på. Och då kan det bli ganska utdragna processer ibland att göra en människa fri. Och utan att ha något riktigt bra bibelord för det här, så tror jag ändå att det handlar om att en människa som gått in i okkultism har på ett mera medvetet sätt förkastat Guds vilja än, låt oss säga, en människa som är lite besviken på sin svärmor eller någonting sånt här. Alltså det som har att göra med våra mellanmänskliga besvikelser och förkastelser, tror jag har en lägre medvetenhetsgrad när det gäller att ta ett kliv rakt in i mörkret än vad vi ser hos människor som medvetet söker sig in i okkultism. Det betyder i sin tur så här, att när sådana människor kommer för att få hjälp, så är ofta deras vilja och hela deras personlighet så försvagad att blir på något sätt inte genomförbart att bara göra dem fria genom att tala om sanningen och Guds nåd och det här. Utan det blir i praktiken ofta så att man får ändå gå auktoritativt i vägen. Ja, det här blir lite rapsodiskt på många vis. Några texter till tror jag att vi ska läsa. Eller åtminstone påminna oss. Jag vill stryka under, jag tror inte att vi har en universell, en generell auktoritet att driva ut alla andar vi stöter på. Utan någon sorts klartecken från Gud tror jag att vi behöver för att kunna gå igång. Om vi tar den här nu så ofta lästa berättelsen om fikonträdet, Markus 11. Verserna 20-24. Nästa morgon när de kom förbi fikonträdet såg de att det var förvissnat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus: Rabbi, ser du fikonträdet som du förbannade har vissnat? Jesus sa till henne: ni ska tro på Gud. Sannoliken, om någon säger till berget här upp och kastar dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det ska gå som han säger, då blir det så. Därför säger jag er, tro att ni ska få allt det ni ber om i er bön, då blir det så. Och då finns det människor som läser denna text så här, att om jag bara kan mobilisera upp en viss säkerhet så kan jag hitta på vad som helst. Det ger Jesus namnet mig rättighet till. Och det tror jag inte. Det tror jag är ett ödesdigert missförstånd. Och redan det här med fikonträdet antyder för oss att det här är inte en utskrift in blanco där vi kan fylla i vilka belopp vi önskar. För fikonträdet står som en symbol för Israels folk. Det var inte så här att Jesus kom på morgonen till fikonträdet fastän det inte var fikonens tid, som det står, och så söker han frukt och så hittar han ingen och så blir han ilsk och så förbannar han trädet och går därifrån. Okunnighet i botanik i kombination med dåligt morgonhumör. Det är inte alls så. Utan fikonträdet står som en symbol för Israels folk. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Hans egna förkastar honom. Och bara några dagar senare kommer den universella förkastelsen då alla överger honom. Och det är nu meningen att löftena till en tid ska tas ifrån Israels folk. Guds riket och löftena. Och gå till hedningarna för att sedan sista av till Israels folk sist av alla återkomma till Israel. Det första ska bli det sista. Och den processen startar Jesus genom att ta ifrån Israel löftena. Han förbannar fikonträdet. Och det förtorkar ända från roten, som det står. Roten blir kvar. Ur Isais avhuggna stam ska ett rotskott skjuta upp. När fikonträdet knoppas, då vet ni att sommaren är nära. Roten blev kvar. Nu står trädet på plats igen. Halleluja. Det är inte långt kvar. Vi kan lyfta våra huvuden, vi vet att sommaren är nära. Nå, men det här var alltså en engångshändelse. Och därtill en djupt symbolisk, profetisk handling Jesus gör. Han talar inte om för lärjungarna att vi kan bedriva skogsavverkning på ett alldeles nytt sätt om det är så vi får lust för det. Nu är inte såga ni tränar, ni kan förbanna dem i Jesu namn. Nej, visst inte. Utan det är så här att när vi är påverkbara av Gud, när våra samveten är vidöppna inför Gud, då kan han lägga ner sin vilja. Och vad händer när han lägger ner sin vilja? Då föds det tro. Vad gör vi då? Vi talar ut det Gud har gett oss och så sker det. Hur kan jag veta vad som var Guds vilja? Jo, det som för en stund sedan såg omöjligt ut blir enkelt och självklart. Och jag bara ger det vidare till skapelsen. Jag hälsar från Gud och säger till berget att det ska flytta på sig. Men jag måste hälsa från Gud. Jag kan inte bara använda hans namn som en trollformel. Men jag stryker under igen. När vi befinner oss i bön för det ena och det andra så är det viktigt att man inte pratar så mycket så inte Gud kan få en syl i vädret. För Gud kan vilja säga till oss att uppmana berget att flytta på sig. Och då är det ju lite ödesdigert om vi inte har gett Gud chansen att så att säga komma till tals. Jag tror faktiskt att vi i vårt idoga bedjan ibland går miste om bönesvar. Därför att vi inte är inställda på att bönesvaret kan komma i den formen. Att Gud bemyndigar oss att flytta på berget. Utan antingen tror vi att vi ska göra det på egen hand. Eller också att Gud alltid ska göra det. Och Gud gör det många gånger. Ibland av anledningar som vi inte alltid förstår. Bemyndigar han oss att göra det. Ge ni dem att äta. Vi ska titta lite i Matteus 8 och 5 också. När han gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sa, ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade, herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene gå så går han, till den andra kom så kommer han. Och säger jag till min tjänare gör det här så gör han det. Jesus blir förvånad och sa till dem som följde honom. Sannerligen inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Man kan undra vad var det för starkt med hans tro. Han väntade att det skulle hända något när Jesus sa något. Ja, men det gjorde ju många andra i Israel också. Nu kommer denna hedning och har någon uppfattning om Jesus här som ingen annan hade. Vad var det han hade snappat? Jo, han hade sett likheten mellan Jesus och honom själv. Det hade ingen annan gjort. Jag står under befäl. Och därför händer det grejer. När jag säger till bassarna på kaserngården att nu är det höger om som gäller. Då gör de höger om. Varför gör de det? Därför att jag står under befäl. Detta hade han sett. Det hade ingen annan gjort. Han hade förstått att Jesus inte kunde göra det här på egen hand. Utan just därför att han stod under befäl, just därför hände det saker. Eller detta som vi läste igår i Johannes 11 om hur Jesus står utanför Lazarus grav och säger, Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Lazarus kom ut. Jag tänker också på den här onda anden som berättas om i Apostlagärningarna 19 när Skevas söner försöker att använda Jesus namnet som en trollformel. Och så säger anden tillbaka att Jesus känner jag. Paulus är mig och väl bekant, men vilka är ni? Och så får de stryk. Alla sju. Om en enda person. Är ni några människor som är i Kristus? Är ni några människor som står under befäl? Eller är ni bara olydnadens människor som försöker använda ett namn som en trollform? Om jag nu ska runda av det här. Så vill jag tala om den ordinarie vägen. Och det är en kamp emot ondskans andemakter lika mycket. Detta att hjälpa människor att förlåta, att på olika sätt lämna ifrån sig allt förkastelsens mörker. Att bedja in i allt förkastelsens mörker i en människas inre. Och allt vad övrigt av bundenhet det har lett till. För att om det är en bön som sker i överenskommelse, att två kommer överens att bedja, så ser vi befrielse efter befrielse efter befrielse. Och det är också så att problemet har en andlig sida men är inte andligt. Många människor behöver mycket själavård därför att de måste lära sig konsten att leva på rätt sätt. Många människor fastnar i andligt betryck därför att de lever så tokigt. Många gör det därför att de är så känslomässigt och själsligt omogna. Och de måste ha mycket hjälp och mycket rådgivning och mycket uppmuntran till att lära sig leva på rätt sätt. Många människor behöver lära sig att få använda sitt samvete för att kunna korrelera och relatera sig till andra. Det behövs så oerhört mycket rådgivning och hjälp och själavård. Och problemet handlar alltså inte alls bara om befrielse. Även om befrielseaspekten också väldigt ofta finns där. En människa behöver hjälp att fördjupa sin omvändelse. En människa behöver hjälp att fördjupa sin överlåtelse. Behöver lära sig att leva. Och i allt detta sker ofta befrielsen utan att man så mycket märker av det. Men man ber över det ena efter det andra för att man hjälper människan till ett annorlunda liv. Och personen blir samtidigt fri. Men i det här kan det ibland hända såna här saker. Och man bör alltså veta vad det handlar om. Som sagt, jag tror inte på att man som regel ska provocera fram de här fenomenen. Och jag tror att den verkliga auktoritativa bataljen, så att säga, kan bli nödvändig när det gäller människor som varit inne i okkultism. Det är många som har redovisat det som en oavvislig erfarenhet. Människor som har mer erfarenhet av detta än jag. Och jag tror det är sant. Men när det gäller våra vanliga relationsproblem och all den bundenhet det åstadkommer, så tror jag ändå att själavården är den ordinarie vägen. Själavård, överenskommelse, bön. Fördjupad överlåtelse. Allt detta som jag har försökt att beskriva de här två veckorna. Och så får väl Herren leda oss var och en vidare. Jag ska sluta med att läsa ett ord ur Johannes evangeliet, det 10:e kapitlet. Där vi också möter ordet auktoritet faktiskt. Sjuttonde och artonde verserna. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit det ifrån mig. Jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det och jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig. Egentligen står det, jag har makt att ge det, eller jag har auktoritet att ge mitt liv. Jag har auktoriteten att få det tillbaka. Och detta att ge sitt liv, det är i Guds rike den högsta auktoritet som vi kan få, du och jag. Och kanske att du inte alltid måste ge ditt liv bokstavligt och dö martyrdöden. Men om du ska vara trovärdig i andevärlden, både inför änglar och andemakter så att säga, så att människor ska bli fria, så räkna med att det tar en hel del av ditt liv. Räkna med mycket glädje, men räkna också med mycket försakelse. För den ena auktoriteten kan du knappast få utan att få del i den andra.